Vi har en liten trogen skara norska lyssnare. Förutom den holländska språkstudent som använder vår podd för att lära sig förstå talad svenska, så är nog våra norska lyssnare de som både förvånar och glädjer mig allra mest. För i någon mån är jag skandinavist. Inte på det sättet att jag vill skapa en politisk union i Norden, men jag tycker att det som sker politiskt och kulturellt hos våra grannar är viktigt. Och i det sammanhanget är historien givetvis avgörande. När svenska historielärare undervisar om den era av svensk historia då Sverige blir modernt, då börjar man med 1809 och med enväldets fall, förlusten av Finland och ny författning. Sen tar man sig till 1918 och beslutet om allmän och lika rösträtt. I det spannet finns ståndsriksdagens avskaffande, folkrörelserna och revolutionsstämningen på gatorna. Någonting som man förvisso lägger till lite pliktskyldigt på sin tidslinje, men aldrig gör till en bärande del av berättelsen, det är 1814 och 1905, åren som markerar samma era i den norska historieskrivningen. Den 17 maj 1814 antogs den norska grundlagen och 1905 avslutades den svensk-norska unionen. Inom det spannet ryms mycket av det som gjorde Norge till Norge, ett eget land, varken danskt eller svenskt. Men om det talar vi rätt sällan, vi svenska historielärare. Så med 17 maj i kalenderns närhet tänkte jag att vi kan fokusera extra mycket på grannen i väster den här veckan. Och vår gemensamma historia. I det här avsnittet ska vi till 1905. Unionen, den ska dö. Och ni är varmt, varmt välkomna.
Varmt välkomna till denna likvaka, eller vadå?
Ja, så är det väl. Vi ska väl först liksom blåsa lite liv i liket.
Ja.
Och så sen så ska vi låta det dö och sörja det.
Ja, absolut. Hela vägen. Fast det är väl ändå fokus på de senare åren och själva upplösningen. Även om vi naturligtvis kommer att prata om en massa annat med, men inte, det är inte ett avsnitt om unionen, va, utan om upplösningen mest.
Om det här vore romanen Frankenstein ska vi inte fokusera på när varelsen kommer till liv, utan vi ska fokusera på när varelsen hoppar ner i vattnet och följer efter sin skapare ner i djupet. Är det så den slutar? Jag tror det.
Mm. Det är jobbigt det där när man håller på att sätta igång en metafor som man inte riktigt kan ro i hamn. Men ja, jag tyckte först att det var väldigt spänstig jämförelse och sen blev det lite svajigt. Men jag fattar vad du menar, och det var ju jag som tog upp ämnet också här, att det är slutet på unionen det handlar om. Och det här är alltså våran Norgevecka.
Ja!
Eller vad man ska kalla det. Och det kommer innebära att vi släpper två arkivavsnitt i veckan som följer om Norge. Förutom att just det här avsnittet också har rätt mycket med Norge att göra.
Vilken vecka!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mhm, intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Det är ingen ny spaning, men det är ibland kul att tänka på effekterna, aktiva och passiva, av att Napoleon Bonaparte föddes, levde och gjorde sin grej. Sverige skulle tvingas in i kontinentalsystemet, Ryssland uppmanades att trycka på, vips, så var Finland för tid och evighet inte längre del av riket. Statskupp blev det också. Gustav den fjärde Adolf fick gå och en lång, rik fransos rekryterades. Jean-Baptiste Bernadotte, en marschalk som kunnat bli marschalk tack vare revolutionen och tack vare Napoleon. Karl den fjortonde Johan hette han som svensk kung. Han försökte inte ens vinna tillbaka Finland utan slöt förbund med Ryssland som då var mot Napoleon. Där hade man bytt lite grann. Och befann sig alltså slutligen på den vinnande sidan av de här mycket omfattande stridigheterna.
Mm.
Och vad hade vinnarmakten att dela ut som tack?
Ja, det var ju på bekostnad av en av förlorarstaterna då. Det var ju Danmark. Danmark hade ju inte hunnit göra som Bayern gjorde, det vill säga först var allierad med Napoleon och sådär när det gynnar dem och sen hoppa över till andra sidan.
Här gällde det att ha så här fingerspetsgefühl,
ja,
när man ska stanna och sticka.
Det hade inte danskarna.
Nej.
Och sen kanske inte var så lätt heller i och för sig att bara dra sig ur alltid. Men de hamnade ju på förlorarsidan. Och om man ska ta upp det här med unionen som då grundas 1814, så skillnaden mot Finlands eller Norrlands ställning i staten Sverige under tidigare sekler är ju att det var ju en del av Sverige, eller blev en del av Sverige, medan Norge och Sverige är ju två separata enheter som på sätt och vis ändå var i en union. Norge får ju en egen författning, egen riksdag, stortinget, egen regering, egen högsta domstol, egen krigsmakt och egen förvaltning överhuvudtaget. Och i princip blir det också en egen kung, även om det råkar vara samma person som också är kung i Sverige. Det man hade gemensamt var ju då alltså utrikesförvaltningen och de här konsulaten som fanns ute i världen. Mm. Alla utrikesfrågor togs i hand om utrikesdepartementet i Stockholm då, under unionstiden egentligen. Norge hade ju förvisso tvingats in i den här unionen efter krigshandlingar från Sveriges sida 1814. Det var efter det här debaclet med att Napoleon hade förlorat och Danmark hade förlorat och allt sånt där. Då rycktes ju norrmännen med. Här bara, oj, nu händer det grejer. Och så påtar man ihop en egen konstitution som utropades i Eidsvoll i allmän optimistisk glädjeyra. Den 17 maj 1814. Man hade ju häftig vittring på självständighet här. Och så bestämde man också att den tidigare danske ståthållaren Christian Fredrik skulle bli ny kung och allting. Men svenskarna då, som är under ledning av fransmannen Jean-Baptiste Bernadotte som du pratade om här, påpekar att nu är det faktiskt så att han har vunnit kriget mot Frankrike och att Norge, eller snarare Danmark, hade förlorat Napoleonkrigen som de tvingas in i då på grund av Danmark.
Ja, jag har ett papper här.
Ja.
Direkt från freden i Kiel där det står att Norge ska in.
Ja, nu ska de in med kristallklar logik, så ska de ha en svensk eller snarare fransk kung snart.
Han hade hunnit ändra e-postsignatur och allting. Det är för sent att backa nu.
Ja. Ja, men det är ju märkligt det här. Alltså, Norge som sitter ihop med Danmark har hamnat i krig med resten av Europa kan man väl säga. På grund av att Danmark är allierad med Frankrike. Men nu har man förlorat kriget och därför ska man ha en fransk kung. Det är en soppa allt det här förstås.
Allt är en soppa.
Hur som helst så rycker Bernadotte in med 45 000 man i Norge och det blir krig helt enkelt. Norge klarar inte av att stå emot det här och i mitten av augusti 1814 så sluts ett avtal i Moss där Christian Fredrik tvingas avstå från tronen. Sen får han ju den i Danmark istället så han får sitta och bli kung där. Och istället så blir då Sveriges kung också Norges kung och först är då Karl XIII och sen är det Bernadotte. Och då är det så att man antar också den här Eidsvoll-författningen ändå med vissa justeringar. Och därför så blir ju 17 maj ett viktigt datum, minst sagt i sammanhanget, i alla fall. På det stora hela så accepterar ju Bernadotte, lite oväntat får man väl säga, Norges fria ställning. Och här kan man ju spekulera kring varför.
Hade han ögonen på den franska tronen?
Ja, det är väl högst troligt att han hade. Sverige-Norge, det var bara någon slags trampolin mot den franska tronen.
En brygga till det man egentligen vill ha.
Ja.
Det här unionsavtalet mellan Sverige och Norge, det undertecknas ju då den 4 november. Och de svenska regenterna tyckte alltid att det borde ju vara den norska nationaldagen. Det är då ni borde ut på gatorna och fira. Ja. Men det var aldrig riktigt lika populärt som 17 maj. Det här med 4 november när vi kompromissade fram ett unionsavtal med svenskarna. Det skapade inte samma så här bubblande känsla i den gryende norska nationalismen.
Nej, men hur mycket kan det ha att göra med vädret då? Eller vad man ska säga, det är ju roligare att vara ute på gatorna 17 maj än 4 november.
Ja, årstid. Jag ska säga att det är ytterligare någonting som stödjer varför 17 maj vann den kampen. Ja. Men jag är inte säker att vädret är det helt avgörande i den här, vad ska man säga, balansgången.
Mm.
Den andra grejen som jag har suttit och tänkt på nu, du sa att egentligen så hade Sverige och Norge, man hade samma kung men olika kungar. Torbjörn Nilsson som har skrivit mycket, Torbjörn Nilsson den äldre får man säga, svensk journalist och författare, han har skrivit väldigt mycket om unionsupplösningen. Han tar ju exemplet att när den svenska kungen Oscar II passerade gränsen till Norge, då blev han ju norsk kung, inte svensk kung. Och då fick han stanna om och då fick han stanna upp och byta om till norsk uniform också. Så på det sättet kan man argumentera för att det må vara samma person men egentligen två olika poster.
Ja, så är det. Och det var faktiskt inte bara Oscar II som gjorde det här utan även Karl XV och sådär. Det här satte man noggrannhet i så att säga från det svenska kungahusets sida att man också var det norska kungahuset och det var ett annat kungahus och då hade man andra uniformer och medaljer och hejsan hoppsan.
Just det.
Och det här gällde även tjänstemän tror jag som följde med fram och tillbaka.
Mm.
Man kan ju dela in unionstiden i, ja, egentligen är det väl 4 men framförallt 3 perioder. Den första fram till 1830 är ju lite stökig då. Men sen kommer perioden 1830-1870 som kan beskrivas som blomstringsperiod eller blomstringen. Och då tar man ju bort alltså tullar för landtransporter, ländernas ekonomier utvecklas och den skandinaviska myntunionen grundas och sådär. Man har ju mycket gemensamt här och funkar och rullar på bra. Och under mitten av 1880-talet så tillträder då en vänsterregering i Norge. Vilket Oscar II som är kung då motvilligt, mycket motvilligt, måste acceptera under tvång. Och därmed har ju då egentligen parlamentarismen slagit igenom i Norge också.
Decennier före den kom till Sverige.
Ja, precis. 3 decennier nästan närmare bestämt. Och i Norge fick man allmän rösträtt 1898 också. Cirka 10 år före Sverige. För män då. Kvinnlig rösträtt i Norge kom 1913. Mer om det senare kanske.
Okej, okay, jag tänkte backa bandet lite grann. Men ska vi då säga att liksom de här första 15 åren är någon sorts, jag vet inte, lite hackande problematisk uppstart och så sen kommer man till den här blomstringsperioden och sen kommer man till den krisen, det som avsnittet framförallt kommer fokusera på då.
Ja, det kan man säga, kris och upplösning också.
Exakt. Men även under goda tider så skavde unionen i Norge, och ett tydligt exempel var den här posten ståthållare. Eftersom den svenska kungen ju mestadels ändå var kung i Sverige, befann sig i Sverige, rörde sig på svenska slott, öppnade svenska riksdagar och allt vad det nu var, så fanns det ju en person som verkade i hans plats i Norge, och det var ståthållaren. Och lite på samma sätt som guvernörer eller liknande från britter och fransmän blev symbolen för det koloniala förtrycket, så var ju ståthållarämbetet detsamma i Norge. Kanske inte ett kolonialt förtryck, men liksom symbolen för någonting som man är lite tvingad till. Man hade ju ändå blivit inschasad i upplägget. När Karl den 15 blev svensk och norsk kung 1859, så hade ju han tänkt sig vara lite insmickrande hos sina undersåtar i väst. Så han lovade, jag kommer avskaffa ståthållarämbetet. Men se, det hade han inte mandat att göra. I vårt mycket fryntliga avsnitt Fylleslaget i Skodsborg, som också handlar om skandinavism och som handlar om just Karl den 15, då han hade så goda relationer till den danske kungen att han var beredd att erbjuda Danmarks stöd i det eventuella kriget mot Preussen. Den gången så var det finansministern Johan August Gripenstedt som tog kungen i örat genom att påminna honom om vad som hade hänt med till exempel Gustav den fjärde Adolf. Det är kungar kan vi göra oss av med, vilket var väldigt uppstudsigt gjort. Och Gripenstedt, han är ju egentligen en central figur i liberaliseringen av Sverige, men de få gånger som man kommer in i vår podcast, när man så här öppnar dörren och tar in Gripenstedt, då spelar han bara rollen som minister som skäller på kungen. För gällande Karl den 15:s löfte om att gå norrmännen till mötes, så morrade Gripenstedt: norskarna får ej krusas, utan bör styras med starka tyglar och piska. Ger man dem ett finger, tar de hela handen, verkar Gripenstedt säga. Ett handfast nej, det är vad norrmännen behöver, tycks Gripenstedt vill jag ha sagt.
Får jag fråga, sa han alltså norskarna?
Ja, det gjorde han.
Ja, då är det alltså inte bara jag som har sagt fel i ett gammalt avsnitt om Norge och Sverige.
Sen är ju Gripenstedt här ute efter att vara nedsättande mot norrmännen.
Är det nedsättande verkligen? Och det fattar jag inte. Det kan det väl inte vara. Och säga norskarna. Alltså det är inte helt korrekt, men det är tydligen ett ord som ändå har funnits i, vad blir det nu, 170 år. Vi går vidare.
Nu kan man, som Torbjörn Nilsson också gör, påminna om att Gripenstedts övergripande mål är att minska kungens inflytande över utrikespolitiken till regeringens förmån. Så positionen i Norge är egentligen mest en bricka i ett spel, eller vad nu rätt jämförelse blir. Hade kungen sagt att han ville införa fler svenska ståthållare i Norge, så hade Gripenstedt kunnat sagt att norrmännen, förstår du, de ska vi klappa fint och stryka med hår så, och truga och sådär.
Det är alltså egentligen en liten maktkamp här med kungen egentligen då.
Jag läser det så. En annan sak som man ska komma ihåg i den här berättelsen, och den poängen gör den norska historikern Björn Arne Steine i en artikel i Populär historia, är att den här gryende norska nationalismen som finns i unionens ungdom, den är i första hand inte riktad mot Sverige utan mot Danmark. Och man ska komma ihåg det att Norge har varit politiskt och administrativt dominerat av danskarna under århundraden. Mm. Så i både språk och samhällsorganisation fanns mycket stark dansk påverkan. Så när den här norska självbilden formeras utifrån norsk bondekultur, då är det ju lika mycket riktat mot Danmark som det är mot Sverige. Så det är ju egentligen först mot slutet av 1800-talet som den här politiska unionen med Sverige verkligen blir det dominerande fokuset för den norska politiken och nationella frihetskampen.
I praktiken så var det ju bara själva utrikespolitiken som Stockholm hade inflytande över. I övrigt så styrdes ju Norge sig själv, kan man säga. Och det var det här de norska radikalerna siktade in sig på under 1890-talet då. Den här norska nationalismen gifte sig, kan man säga, med kamp för självständighet och demokrati.
Precis som i Sverige så formeras ju de här politiska rörelserna i partier under 1800-talets sista decennium. Du nämnde ju vänstre tidigare. Det var ju de liberala och delar av bonderörelsen som bildade vänstre. Ja. Då Norges vänsterlag. Norges första parti, socialliberalt är kanske glosan man kan använda. Och höjre uppstår som ett svar på det här. Starkt ibland ämbetsmän och akademiker. Mot radikala demokratiseringsidéer och mer positivt inställd till unionen med svenskarna än vad vänster var också.
Just vänster då vill ju ha ett eget konsulatväsende. Det är ju det man slåss för här då. Det går ut på att konsulaten ute i världen ska vara frikopplade från UD i Stockholm. Norge har ju blivit lite av en sjöfartsnation här och man har många fartyg ute i världen som far runt så att säga. Och då vill man ju ha, stöd så att säga av konsulat ute i världen också som kan ta upp just deras frågor. Och det har man upplevt då att man inte riktigt har fått det stöd man vill ha från det svenska konsulatväsendet.
Svenskarna är ju väldigt riktade mot Tyskland och så, medans norrmännen har ju mer blicken västerut mot Storbritannien och kanske USA och så. Jag vet inte hur mycket det där egentligen påverkade konsulatväsendet och utrikespolitiken och så, men det fanns ju olika intressen, olika riktningar som de olika länderna tittade åt.
Så var det ju. Men det är ju också en symbol eftersom lite grann slår med som med T-skatten.
Ja.
När det gäller Amerika och den engelska monarkin. Det enda man till slut hade kvar egentligen var en skatt på te på slutet av 1700-talet. Och det blev amerikanerna skitförbannade på. Och så gjorde man det till en stridsfråga. Och på samma sätt här egentligen är väl, det är bara konsulatväsendet som finns någon anledning att bråka om. Egentligen eftersom allt annat styr man ju själv ändå för Norge. Men det gör man inte med konsulatväsendet och därför vill man göra något åt det och rikta in sig på det. Och vänster kallar det här för knytnävspolitiken.
Knyttenävepolitik?
Ja, det är klart att så uttalas det väl mer om man ska prata norska. Konsulaten är alltså utrikesministerns ansvar egentligen. Men man ska väl säga också att de flesta konsulat egentligen är under ledning av en norrman.
Mm.
Det spelar ju någon slags roll här kanske. 1892 så tar Stortinget ett beslut där de bestämmer vi ska ha eget konsulatväsende. Nej, det ska ni inte alls, säger kungen Oscar II och lägger in sitt veto. Och nu är snurren igång här kan man säga. Det slutar med att den norska regeringen avgår och en ny högerregering tillträder 1893. Och i Stortinget så är ändå oppositionen i majoritet, kan man säga.
Mm.
Stortingets svar på kungens vägen att godkänna det här konsulatärendet, det är att dra in alla norska anslag till konsulatväsendet. De ska inte lägga en krona mer på det här, säger de, eftersom vi ändå inte får vara med och bestämma om det. Och dessutom så dog man ner apanaget också till kungen och kronprinsen så mycket man bara kunde. Oscar Alin var en svensk historiker, statsvetare och konservativ politiker. Också en livlig fiende till parlamentarism och ivrig förespråkare för kungamakt, kan man ju tillägga. Hans unionslinje har kallats lika rättigheter, lika skyldigheter. Eller, som det också har kallats, lydrikesteorin. I bokserien Sveriges historia kan man läsa följande. Han ansåg att Sveriges rätt bekräftades av Kieltraktaten av år 1814 och att överenskommelserna därför innebar att denna linje verkställdes i praktiken, varför grundloven var ett unionsdokument. Enligt denna syn krävdes därför svenskt godkännande för ändringar i den norska konstitutionen. Jaha, så de fick inte ändra på någonting utan att Sverige sa att det var okej enligt Alins teori här. Tanken är då att Norge, de kan bara få likställda rättigheter om också deras förmåner inom unionen revideras. Och därför så behöver man revidera om hela unionen egentligen. Det är väl det som, alltså om det ska vara så att de ska få en massa rättigheter så ska de också bli av med förmånerna. Det är väl det som är kontentan vad jag fattar här.
det är någon slags nollsummespel. Tar du från i ena skålen så måste det också läggas till något i andra skålen.
Ja, och 1895 blir ju ett stormigt år då. I den svenska riksdagens två kammare så lyckas protektionisterna få igenom att den så kallade mellanrikslagen avskaffas. Och det var en lag som hade funnits sedan 1825 som gav tullfri handel till havs och väldigt låga tullar på land. Och den hade ju gynnat Norge väldigt mycket och den norska sjöfarten. Och tanken var ju då att man skulle förhandla fram en ny mellanrikslag. Men det blev det inget av med under den här ganska hetska debatten. Och från 1897 så fanns det inga lättnader i de här tullarna längre. Och det här var ju till stor nackdel för Norge då förstås. Att man plötsligt skulle ha högre tullar. Dessutom under 1895 så hade de konservativa som stod bakom Oskar Alins linje i första kammaren också lyckats propagera för den här saken ute i landet, i Sverige alltså. Så under sommaren 1895 så rullade kampanjer ute i svenska städer och i samhällen och sådär för en tvångsrevision av unionsfördraget. Så att Norges fördelar med unionen skulle skalas bort helt och hållet. Och det här slutade med att norrmännen backar och så går de med på förhandlingar om det här konsulatväsendet. Men att man blir av med den här mellanrikslagen, det skav ju något oerhört. Och egentligen har det här beskrivits som en betydelsefull spik i den här unionskistan. Att man tog bort de här fördelarna som Norge hade. Höjre, som då leds av Francis Hagerup. Det är en norsk högerpolitiker som också blev norsk statsminister 1895 och sen igen 1903. Han ville då ha en resonlig norsk unionspolitik för att undvika krig helt enkelt.
Man hade ju ursprungligen ställt sig som motståndare till idén om ett eget konsulärväsen eftersom man, vilket ju också var det som vänster ville, såg det som ett led i att montera ned unionen med Sverige. Men 1901 hade börjat bli annat ljud i skällan eftersom en norsk utredning slog fast att man kunde ha samma utrikespolitik men separata konsulärväsen. Så att man hade fått någon sorts papper som visade att ja, men vi kan ha ett eget konsulärväsen utan att det för den sakens skull gör unionen omöjlig. Och det var ju med den lilla förskjutningen i politiken som man gick till val 1903. Vi löser saken i lugna förhandlingar med svenskarna. Någonting som gick hem också hos den norska väljarkåren. Vänstret tappade sin riksdagsmajoritet och en samlingsregering under tidigare nämnda Hagerup kunde tillträda. För svenskt vidkommande skulle man kanske kunna tänka sig då så här att pust, skönt ändå. Nu har vi inte en riksdagsmajoritet som är aktivt mot unionen utan vi har en samarbetsvillig norsk regering och riksdag som kanske vill ta udden av den här frågan som har hotat att helt kortsluta relationerna till unionspartnern. Nu var det ju inte så det upplevdes i Sverige. På plats i Kristiania, alltså Oslo, rapporterar kronprins Gustav. Det är ett förfärligt tillstånd, ty det finns knappast en enda person som numera vill hålla på den nuvarande unionen. Ja, de flesta skriker öppet på upplösning av unionen. Jag är lugn, men gör mig förberedd på allt. Förresten mår vi bra, både Wilhelm och jag. Så bra som på en vulkan som hotar med utbrott. Så att, ja... lite lugnet före stormen, ja. Känslan där. Erik Gustav Boström heter den svenska statsministern, något av en doldis idag trots att han var enorm på sin tid. Han satt 9 år mellan 1891 och 1900 och sen en andra vända 1902 till 1905. Man känner framförallt igen namnet från tullstriden och införandet av värnplikten. Han ansåg ju att Sverige och Norge behövde komma överens om en gemensam linje för hur de här konsulära frågorna skulle hanteras i utlandet. Man var ju ändå i union liksom. Men Boströms förslag var ju att man skulle inrätta gemensam konsulär representation i länder där varken Sverige eller Norge hade tillräckligt med resurser för att ha egna konsulat. Och han argumenterade också för att Sverige och Norge skulle ha gemensamma förhandlingar med utlandet för att uppnå bättre villkor för båda länderna istället för att de två länderna skulle tävla om vilka som fick bättre avtal och så. Liksom det här presenterades som att det skulle leda till en mer effektiv hantering av konsulära frågor och skulle ge unionen större inflytande i utrikespolitiken och massa saker. Men Så upplevdes det inte i Norge. Boströms punkter kallades lydrikespolitik.
Mm.
Och förhandlingarna kapsejsade. Den norska regeringen avgick. Och även inom Høyre så började ju förtroendet för svenskarna urholkas.
Ja, och det är ju det som spelar stor roll, tror jag. För då har man inga norska politiker eller partier kvar som tycker att det här är någonting som är värt att bevara.
Och den nya regeringen under den i Sverige, i alla fall i konservativa kretsar i Sverige, avskydde skeppsredaren Christian Mikkelsen. Han hade egentligen bara konsulatfrågan på programmet. Alltså i avseende då att driva fram en kris, driva fram en total självständighet för Norge.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
I samband med Krimkriget, som var långt tillbaka redan på den här tiden, alltså i mitten på 1800-talet.
50 år i alla fall.
Ja, det är långt tillbaka.
Ja, men visst, det levde ju människor som kom ihåg Krimkriget i alla fall.
Det var ju inte runt hörnet heller.
Nej, det var det. Jag ska inte tjafsa om det här.
Nej, jag hörs inte det. Då tillkom i alla fall de här novembertraktaten 1855. Och det var ju då säkerhetsgarantier från Frankrike och England till Sverige och Norge riktade mot Ryssland egentligen. Det vill säga att om ni hamnar i trubbel med, ja, säg Ryssland, då kommer vi att hjälpa er. Engelsmännen var ju oroliga för att ryssarna, och senare var de också oroliga för att tyskarna skulle skaffa sig baser vid norska kusten, eftersom de ligger så behändigt riktade mot England. Och det här för säkerhets skull var exakt det som hände då under andra världskriget. Frankrikes roll som garant upphörde väl egentligen i samband med förlusten i fransk-tyska kriget 1870. Då hade inte de så mycket mer att garantera egentligen.
Nej, det finns brev från den svenska kungen Oscar den andra där han erkänner att de här garantierna, de är väl, det är noll. Det är inte värt någonting längre.
Det är noll.
Det är noll i det avseendet.
Ja, nej, de är inte så intressanta egentligen. Särskilt som att ingen från 1870-talet och framåt verkar tycka att de var aktuella, som du säger.
Nej.
För Ryssland så framstod de som rena rama förolämpningen. Varför skulle... Vad är det här? liksom. Och Ryssland ville ju slå sig in på den norska spannmålsmarknaden också. Men det var ju helt ogörligt så länge svenska protektionister höll i spakarna i svenska riksdagen då. Så att de var ju eventuellt inte ändå anhängare av unionen. Ryssland såg ju helst att den här unionen kanske inte fanns. Gunnar Oselius skriver i boken 1905, unionsupplösningens år. En upplösning av den svensk-norska unionen var välkommen ur rysk synvinkel, liksom varje utveckling som försvagade den inbördes sammanhållningen i Skandinavien. I en allians mellan skandinaviska folk skulle ju svenskarna alltid komma att dominera, och de var av historiska skäl fientliga mot Ryssland. Dessutom hade många finnar som var oppositionella mot Ryssland gått i exil till Stockholm och satt där och påpekade att det var dåligt det här med Ryssland. Och när det börjar skaka i unionsbygget så kan man ju tänka sig att ryssarna gnuggade händerna. Och visserligen fanns det tjänstemän som direkt hade börjat planera för att man skulle skapa goda relationer med ett självständigt Norge. Men som Åselius också skriver, även om tsaren kunde se fördelar med tjänstemännens idéer, hade den ryska utrikesledningen i den övergripande konstitutionella konflikten mellan stortinget och kungamakten svårt att inte sluta upp bakom monarkin. Detta var särskilt viktigt år 1905 när Ryssland i kölvattnet av nederlaget mot Japan skakades av strejker och revolutionära oroligheter. Ja, det är väl det att som monark så vill man gärna inte att andra monarker ska ha kanske problem som man själv också skulle kunna ha. Då kan man hellre gemensamt bekämpa sådana problem. Och det här är ju en period när det är mycket, det är arbetare som håller på och vill ha mer inflytande och det är revolter av olika slag. Så det är nästan som att kungarna i Europa får gemensamma fiender i sina egna folk på något sätt.
Oh ja. Ibland så tänker jag att sultanen då i det osmanska riket och den ryska tsaren och den habsburgska kejsaren kanske hade gynnats av gruppterapi. Ja. Där de alla fick sitta och prata om hur jobbigt det är med de här nationalistiska spänningarna och hotande revolutioner och det är klasser som menar att vi har saker gemensamt. Och på det sättet så, de har ju väldigt mycket gemensamt trots att de är varandras fiender också.
Ja, det är lite komplicerat kan man säga att vara monark på den här tiden. Det var lättare förr när man bara hade varit annars i vad som är.
Ja.
Men nu hade det blivit som det hade blivit. Om ni inte har uppfattat det så har vi då gått in i ett segment där vi pratar om den internationella synen på den här konflikten och stormakternas roll. Och nu har vi precis avhandlat Ryssland och lite grann nämnt Frankrike och England. Men vi har ju också Tyskland numera. Och där sitter då hetsparen Wilhelm den andre som kejsare. Och han uppskattar ju förvisso att semestra i de norska fjordarna och sådär. Men han propagerar ju också gärna för en brysk och hårdhänt hållning här mot norrmännen under 1890-talet. Och till Oscar den andre så påpekar kejsaren att ett självständigt Norge säkert skulle bli uppslukat av Ryssland och sådär. Och det vore ju inte bra för någon.
Du nämnde ju tidigare att Oscar den andre gick med på parlamentarismens spelregler i Norge. Att han kände sig tvingad att släppa fram den här vänsterregeringen. I Tyskland, när Wilhelm fick ett PM som sammanfattade den politiska utvecklingen, så skrev han i marginalen: "Slapp er, ynkrygg." Han tyckte inte att den svenska kungen höll emot nog där.
Nej, han var besviken över detta och kommer ju att tappa geisten lite grann i den här frågan sen kan man säga. När inte Oscar den andre och svenskarna står upp lika väl som han tycker att man borde göra. Samtidigt så är ju Wilhelm kusin med Nikolaj. Wilhelm den andre, tysk kejsare, Nikolaj den andre, rysk tsar, de är kusiner. Och börjar då koka ihop diverse planer riktade mot, vem då? Jo, mot Storbritannien förstås. Och i Wilhelms feberheta hjärna så bygger han upp grandiosa planer på hur en tysk-rysk allians skulle tvinga med sig de skandinaviska länderna här. Och då skulle Storbritannien stoppas från tillträde till Östersjön, och det var ju allas intresse förstås. Och därefter så skulle man säkert också få med sig Frankrike i någon slags kontinental allians här. Och i slutändan skulle allihop då tillsammans utmanar Storbritanniens världsherravälde. Alltihop det här baseras på att Nikolaj den andre skulle bli då rädd för en eventuell norsk-brittisk allians. vilket var på gång egentligen kanske då, om den engelska kungens svärson, det vill säga dansken Karl, hamnade på den norska tronen, vilket man höll på att förbereda för. Och då sprang Wilhelm iväg till sin kusin Nikolaj den andre och sa, titta, nu håller norrmännen på att bli ihop puttade med England här och bli en satellitstat till England, det ville väl inte. Och då skulle de då kunna skapa den här andra enorma alliansen mot Storbritannien, tänkte sig Wilhelm.
Ja, det hade blivit ett annat första världskrig om den svensk-norska unionens sammanbrott hade lett till de här komplikationerna.
Ja, verkligen. Jag kan ju knappt föreställa mig hur det hade blivit. Det hade blivit alla mot England om han hade lyckats med detta.
Mm.
Men se, det var på Tiso och det lyckades han inte med.
Nej, det blev inte så.
Nej. Utan det, ja, vad var det som gjorde det? Egentligen är det väl så att trots att Wilhelm och Nikolaj har träffats här i god kejserlig kusinanda och bestämt att man ska ändra hela världsordningen egentligen baserat på en dansk kungakandidat till Norges tron då, så är det ju så att i verkligheten vid den här tiden så kan inte ens auktoritära autokratiska kejsare vid sekelskiftet 1900 kontrollera utrikespolitiken så som de själva känner för eller vill.
Nej.
För att det finns en massa andra höjdare, utrikespolitiker som de själva tillsatt, och det är diplomater och så vidare som är mer faktiskt insatta och realistiska och sätter käppar i hjulet för de här kejsarnas planer. Och allt rinner ut i sanden eftersom ingen annan än de här båda kusinerna tyckte att det här lät vettigt överhuvudtaget.
Och verkligheten är ju sån att när Gustav den femte, som han inte hette eftersom han fortfarande bara var kronprins, när han åkte omkring i sin Grand European Tour och träffade alla sina blåblodiga kompisar ute i Europa, när han var i London och stämde av läget, eller när han var i Berlin och kollade hur landet låg, så fick han ju alltid samma svar. Och det var ju att alla problem mellan Sverige och Norge måste lösas fredligt. Stormakterna förväntade sig att det här inte blev en oroshärd.
Mm. Om året 1895 var stökigt, så är det riktigt turbulent 1905 när de där förhandlingarna hade bakat ihop som vi beskrev tidigare.
Mm.
Då hade stämningarna piskats upp ganska rejält, inte bara på politisk nivå. Anne Eriksen skriver i den här boken 1905, unionsupplösningens år, om ett handgemäng som uppstod. Hon skriver, under lång tid hade svenska fiskare sökt sig till Egersund på norska sydvästlandskusten, där deras fångst av makrill såldes. Under 1905 var förhållandena spända, och en kväll kom en av fiskarna i slagsmål med en ung man från Egersund. Svensken fick hjälp av sina landsmän, norrmannen av de sena, och plötsligt kokade hela byn. Citat i citatet. Svenskarna var flera hundra man. Ett ljushuvud kom på idén att mobilisera det frivilliga brandvärnet. Därför måste min far rycka ut. Han basade för brandsprutan nummer två. Det måste ha varit imponerande syn med den ögonblickliga verkan vattenstrålarna hade när de riktades mot svenskarna. Det kalla vattnet hade sin verkan. Vattenkaskaden jagade ombord fiskarna och staden kom åter till ro. Så det var ju flera hundra norrmän och svenskar som höll på att puckla på varandra här tydligen.
Ja, det är ett riktigt upprört tillstånd här. Svenskarna har sämre rykte än vad partysvenskarna på Karl Johan har idag.
Ja, det vet du. Det kom ju nämligen här sen då från den här personen i citatet med brandsprutan att förutom det här slagsmålet så brukar det vara ganska god stämning och förståelse mellan svenskar och norrmän i Egersund. Så, ja. Så det kanske är värre på Karl Johan ändå. Jag har inte varit där och sett hur svenskarna beter sig. Men den här brandsprutan som löser upp saker och ting, får det att tänka på något eller?
Nej, jag kan ju sitta och gissa, eller så kan du bara berätta vad du fiskar efter.
Bulten i Bo?
Nej, jag har inte sett Bulten i Bo.
När han slåss med Alfred på auktionen i Backholva. Och så kommer Emil där med sin brandspruta som han har ropat in och sprutar vatten på slagskämparna.
Ja.
Och så slutar de slåss. Det sitter ju i ryggmärgen att man tänker på det här, när man hör om att en brandspruta löser upp ett rallarslagsmål. Det beror på om man har upplevt Astrid Lindgren som barn och så.
Man har ju sett dem där, men jag vet, det har inte lämnat så starka intryck på mig.
Nej.
Tar du på uppstudsreferensen Emil och sockerdricka?
Ja, det är ju samma sekvens. Det är också i bakkorva.
Nej, för det här pratar de om i Svenska Dagbladets politikpodd. Det Torbjörn Nilsson, den yngre då, inte Torbjörn Nilsson som har skrivit allt om unionsupplösningen, hade det som symbol för att svenskarna aldrig får strejka. Man får inte strejka när det är goda tider, men nu när det är dåliga tider får man heller inte strejka, för det är oansvarigt.
Ja. Och... när hunden ska strejka, sa han där.
När i hunden ska de strejka?
Jag tycker det är en utmärkt referens som alla någorlunda borde kunna fånga.
Ingen i studion, förutom Torbjörn Nilsson, den yngre, förstår den.
Alltså det är kulturskymning. Jag blir mörkrädd. Vad är det frågan om?
Men det kan ju vara roligt att se på kommersen, även om man inte ska köpa något.
Ska inte du det också, Alfred?
Jo, jag...
Nej, det är, jag ska gå till konditoriet och dricka kaffe.
Vi har ju fler vittnesmål från stämningen i Norge.
Ja, tidigare nämnda kronprins.
Vår korrespondent, Gustav.
Ja, han var ju där. Inte som korrespondent dock, utan mer som någon slags ståthållare eller representant för kungahuset. Och redan 1899 hade kronprinsen ett brev till pappa kungen Oscar II skrivit om ett besök i Kristiania. Han skrev: jag blev mottagen av ett par hundra personer som skrek, pep, vad det nu betyder, och väsnades. Det var mest studenter och annan ungdom. En del hade tagit sig för mycket till bästa och vore halvfulla. Sedan demonstrationen fortsatte en stund ryckte vakten ut och arresterade ett par, varefter de andra skingrades. Sånt där var han ju inte van vid.
Nej, det här är ju rakt av otrevligt.
Ja, apropå otrevligt, så det var väl ännu värre när 70 stycken vänsterpolitiker i Stortinget skickade tillbaka hans inbjudningskort till en supé. I en hopvivad klump så här, bara, vi kommer inte. Det tyckte han var riktigt obehagligt eller otrevligt. Men han tröstar sig med att han har hört att alla partier i Sverige var rasande över det här beteendet.
Ja, det var de ju också. De tyckte att det var uppstudsigt.
Ja, men frågan är, det finns ju inte direkt några moderna partier på den här tiden. Så jag vet inte, alltså, ja, det ska vara Allmänna Valmansförbundet och kanske något lantmannaparti och lite sånt där. Ja.
Socialdemokraterna, är vilket år var det? 1800?
Ja, 1899 är vi i och för sig. Ja.
Ja. Oavsett vilket, Socialdemokraterna var ju positivt inställda till den norska självständighetskampen. Däremot vet jag inte om de var positivt inställda till uppstudsighet eller inte. Det låter jag vara osagt.
Men kronprinsen Gustav här hade i alla fall en väldigt utstuderad och iskall hämnd. Och det gick ut på att under supén så skulle han absolut inte skåla för Stortinget utan bara för kungen. Det är fiction! Min själ.
Ja, han är lite nöjd i breven också när han säger det.
Han
för det trugades ju lite grann också. Ska du inte... kommer inga fler skålar?
Ja, det var ju någon politiker där som föreslog att de skulle skåla för honom. Men då hade ju någon form av anständig artighetsetikett krävt att han hade skålat för Stortinget, och det ville han ju inte. Så därför höll de sig till kungen då, istället hans pappa. Han hade ju då under 1890-talet hållit en ganska hård och kompromisslös attityd mot norrmännen och tänkte... nej, här ska vi inte släppa efter det minsta. Men nu börjar han ju mjukna lite grann under början på 1900-talet här. Han börjar tappa hoppet om att hitta någon form av önskvärd lösning. Jag vet inte om han har börjat sticka redan, men man ser ju framför sig hur han sitter där med stickningen under diskussioner om norrmännen. Där han säger, de är bara aviga. Vi kan inte maska oss igenom det här längre. Allt är avigt.
Det här får vi ingen rätsida på.
Nej, precis. Vi får ingen rätsida på det här.
Vi har ju pratat om den här egenskapen hos Gustav V tidigare. Att när det verkligen bränner till så hamnar han till sist på rätt sida av det hela.
På rätt sida.
Ja, nej, men det blev ju inget totalt trassel, utan han... ja, nu släpper vi det där. Den 29 april 1905 så är han ju också i Oslo då, och han känner ju hur marken lite grann skakar Är det månne historien som närmar sig, frågar han sig. Situationen här är alldeles hopplös, skriver han. Och det är omöjligt att tala ett förnuftigt ord med en enda människa. De är och alla som bitna av en galen hund och vill jag icke höra eller taga något skäl. Han skriver också, stämningen är hövlig men iskall och det ligger mycket hat och ovilja i luften. Det hela är mycket pinsamt.
Och i maj 1905 så har då Stortinget till slut fattat en lag där den konsulära gemenskapen med Sverige ska ta slut den 1 april 1906.
Mm.
Och nu behöver då bara kungen sanktionera, alltså godkänna lagen, och sen är det klart.
Men när nu jäklar i min lilla låda, tänkte Oscar den andra för sig själv. Och så drog han i med ett ordentligt nej, ni får inte.
Nej.
Varpå den norska regeringen då sa upp sig allesammans.
Ja, och Stortinget planerar att ta till en riktigt listig manöver för att ta sig ur unionen i samma veva.
Ja. När de då sa upp sig, regeringen, så tänkte Oscar den andra, nej nu jäklar i min lilla låda, för sig själv. Och så sa han, nej, nej, nej. Statsråden fick inte säga upp sig, eftersom han då inte kunde bilda någon ny regering.
Vid det här laget, den 6 juni, så befann sig kronprins Gustav i Tyskland för att delta på den tyske kronprinsens bröllop. Och vid det här laget så var den tyske kejsaren, Wilhelm den andre, helt ointresserad av vad som pågick uppe i Sverige och Norge. Han hade slutat engagera sig i frågan.
Mm.
Det här får de lösa fredligt, tänkte han. Men det här bröllopet den 6 juni då är ju orsaken till att Stortinget i Norge inte går ut med sitt omskakande beslut den här dagen. Utan det gäller att få med sig Europas kungahus på det man tänker göra så gott det nu går på den norska saken. Och det skulle inte börja så bra om man förstörde deras festande där nere på det här bröllopet.
Det är riktigt smart politiskt manövrerande här.
Ja, så vi väntar en dag med att gå ut med den här informationen om att den nordiska unionen har spruckit. Men på morgonen den 7 juni, då kommer två norska representanter för Norge på audiens hos Oscar den andre. Och kungen, han har ju vägrat att acceptera den norska regeringens avgång, som du sa.
Mm.
Eftersom han, citat, nu inte kunde bilda en ny regering. Norrmännen hade ju tagit bort det lilla ordet nu i den här frasen då. Och istället så gick man ut med ett formellt uttalande och till kungen under den här audiensen som förklarade att man, eftersom kungen inte kunde skapa en regering, hade den norska kungamakten upphört att fungera. Man kan ju föreställa sig på olika sätt hur Oscar den andre såg ut vid det här tillfället.
Mm.
Med simmig blick och öppen mun kanske. Helt chockad. Vilket är troligt. Eller med högröd ilska i ansiktet och ånga som väser ut i öronen så här.
Alltså vi har ju tillfrågat en specialist på ämnet. Du frågade ju Herman Lindqvist hur arg Oscar den andre blev när han fick det här beskedet.
Ja, och
Herman Lindqvist sa ju att han blev inte arg, han blev bara ledsen.
Just det, så det var inte så högt utslag på aviometern då ändå.
Nej, precis, utan det var, jag tror den där första gapande och den lite så här ofokuserade blicken ligger närmare verkligheten.
Det tror jag, men sen ska sägas att Herman var ju inte där.
Nej.
Trots allt.
Det känns som han var det, men han var inte det.
Nej.
Torbjörn Nilsson skriver så här: svaret från Stortinget blev lika chockartat som genialt, eller fräckt och illasinnat om man så vill. Och han lägger också till att det här utspelet att unionen hade upphört på grund av att kungen inte kunde bilda norsk regering gav en viss legal grund för den proklamerade norska självständigheten, men att den egentligen både i Norge och i omvärlden betraktades som en kupp.
Ja. Och det vill man ju helst inte i Norge att det skulle se ut som då. Man vill ju framstå som att man är pålitlig förstås i omvärldens ögon. Och det här sättet man nu hade dragit sig ur unionen på liknar ju lite grann en kupp. Nästan osar någon form av revolution på något sätt. Och det här gör ju att man måste släta över det hela på något sätt. Och då meddelar man ju att beslutet ska genomföras först efter en folkomröstning. Mm. Och man försöker då också att planerna inte var att skapa något sådär läskigt som en republik eller något sånt där, utan här ska vi i all god ordning ha monarki allt jämt. Och därför erbjuder man också tronen till någon av Oscar den andres söner, kanske.
Nu blev han högröd.
Ja, det här kallas ju då Bernadotte-anbudet, och nu blev han kanske avgörare. Jag måste säga att jag fattar inte riktigt varför, om de nu ändå ska gå ur, varför skulle det vara så hemskt att låta en av sönerna bli kung? Det är väl det man har försökt få till i alla tider, och placera ut sina söner på olika troner.
Men är det någonting i fräckheten i det?
Ja, kanske.
Att man kör över den gamla mannen och så sen ska man klappa lite fint och säga, men du, vi tar någon av dina ändå.
Ja.
Oscar den andre ryter till, för skola de bära mig till Riddarholmskyrkan än att jag ger mitt samtycke till att en av min familj går till Norge.
Ja, det var han inte så himla pigg på. Han var väl inte pigg överhuvudtaget i och för sig, men särskilt inte på det här. Kejsaren där nere i Tyskland då, han noterar ju angående Oscar den andre: vi har medlidande med den gamle mannen, men hjälpa honom kommer vi inte att göra.
Nej, precis. Och Schlappen Svense skriver han också i marginalen på sin senaste nyhetsuppdatering. Så han tycker att den svenska monarken är väldigt lös i tyglarna.
Jag har, vad ska man säga, googlat, translatat det här. Ynkrig eller tunt? Tuntar är väl slappsvense.
Ja.
Ja, det var ju hårda ord. Men han har ju ändå så mycket sympati med Oscar den andre och Sverige, eller man ska säga i det här fallet då, så att man han ställer in sina sedvanliga semesterkryssningar i de norska fjordarna just sommaren 1905.
Ja.
Som någon form av markering. Den officiella svenska uppfattningen är ju att Stortinget har agerat på ett förödmjukande och lite fult sätt, och att Norge egentligen inte har rätt att säga upp unionen så här ensidigt som de håller på att göra.
Exakt.
Och den svenska allmänheten, de känner ju precis som den tyske kejsaren egentligen mest sympati för Oscar den andre. Det var ju den allmänna... liksom, ja. Det är den förhärskande känslan att det är synd om gubben här, va? Ja.
Det är inte så att man... Många missunnar inte Norge att riva upp det här kontraktet som den här unionen byggde på. Men man tyckte väldigt synd om Oscar den andre.
Och det här gäller även liberaler som då har sympatiserat med norsk självständighet. De tycker att det här är kuppartat och sådär. Redan på kvällen den 7 juni så hade ju stora skaror i Stockholm tagit sig till Rosendals slott på Djurgården, där kungen befann sig för tillfället med familjen, för att visa stöd för kungen då. Och nästa kväll, den 8 juni, så var det mer än 10 000 människor där som samlades utanför slottet, och man sjöng kungssången och andra patriotiska dängor, så att säga. Torbjörn Nilsson skriver: leveropen för kung Oscar var otaliga. Kungen blev påtagligt rörd när han tillsammans med den övriga kungafamiljen mottog tåget. Spontana hyllningar utbröt också på stadens restauranger, där hurraropen fick punschglasen att vibrera. Men det var ju inte en antinorsk stämning det handlade om här egentligen, utan man vill ju att saker och ting ska lösas fredligt. Och så lider man med kungen.
Och den här personliga aspekten i det är ju spännande. Jag tänker på det här vittnesmålet som prins Eugen till exempel har lämnat. Och han skriver att min gamle far kände slaget som en förolämpning som han hade svårt att smälta. Han hade alltid känt personlig sympati för norrmännen och ofta gjort sig till målsman för deras intressen. Och norrmännens politiska åtgärder, menar prins Eugen, kände kungen som ett bevis på otacksamhet.
Mm.
Och den känslan är ju hemsk. Att man säger, här har jag personligen gjort allt för er, och så får jag det här tillbaka. Otacksamhet.
Det är ju lite grann att ibland kan man ju personifiera historien lite väl mycket, va?
Ja.
Det handlar ju inte om den enskilde monarken här.
Nej, absolut inte.
Men det vill de gärna få till. Det finns ju också vissa som sticker ut ur den allmänna bilden att man vill lösa saker och ting fredligt, som professorn i statsrätt Carl Axel Reuterskiöld, som vill ställa så hårda och omöjliga krav på Norge att de tvingas anfalla militärt.
Har du sett något foto på Carl Axel Reuterskiöld?
Tror det, men nu när du frågar så är jag inte så säker.
Ja, men han var ju, förutom att vara statsvetare, som var ju riksdagspolitiker, grundlagsexpert. Han hade en spetsmustasch som liksom gick från öra till öra.
Jo, det är nog så att jag känner igen det här, ja. Ja.
Och det är ju han och en annan professor i statskunskap, Rudolf Kjellén, som intog den mest oresonliga inställningen gentemot norrmännen. Om unionens upplösning skulle accepteras från svenskt håll så borde vi, menade de, komma med så hårda motkrav att vi provocerar fram ett krig.
Mm.
Föreslå att Trondheim får de lämna över. Och hela Nordnorge ska bli en demilitariserad zon.
Han skriver ju till redaktören för Göteborgs Aftonblad. Krig är det enda som numera kan rycka upp och ena ett av fred försoffat folk. Jag vill krig, men det går inte. Gud bättre, det går inte. Om inte Norge anfaller, och mitt sista hopp är nu, ett norskt anfall, låt oss ändå göra vad vi kunna för att framkalla ett sådant.
Ja, det där tycker jag är en småintressant nisch av människor. Superintelligenta och begåvade lirare som hela tiden väljer fel sida i den historiska utvecklingen. Här vill han alltså provocera fram krig med Norge. Under andra världskriget så verkade han för att Gustav V skulle avsätta Per Albin Hansson och sätta en stark man i hans ställning. Han tyckte fortfarande 1942 att det inte var konstigt att publicera sina texter i tyska nazistiska tidskrifter. Så han är ju en man lite grann i konflikt med tidsandan.
Ja, det kan man ju, ja, framförallt i senare tidsanda.
Turligt nog var ju det svenska kungahuset, både pappakungen och kronprinsen, förvisso sårade men väl medvetna om att det inte gick att laga det här med vapenmakt. Och det var ju bara den konservativa rörelsens riktiga flank, eller vad de nu var, som inte såg vikten av att lösa det här fredligt.
För att bekräfta Stortingets beslut från den 7 juni så skulle man alltså hålla en folkomröstning. Och frågan som ställdes till det norska folket var då, håller ni med Stortingets beslut eller inte? Ja eller nej? Alltså inte, ja, det kanske är någon teknisk fråga som inte spelar så stor roll.
Det är inte som Brexit-folkomröstningen, in or out.
Nej, men det är ju samma innebörd egentligen. Man skulle kunna tro att ett sånt här val då skulle ske friktionsfritt ju. Och debattens vågor om ja eller nej, de gick ju inte särskilt höga faktiskt. Vi kommer ju se på slutresultatet att det var överväldigande seger för ja-sidan.
Ja, nordkoreanska siffror.
Ja, det är svårt att hitta mer konsensus i en demokratisk stat än det här kanske. Det fanns dock en annan aspekt som dök upp på ett lite obehagligt sätt, och det är ju då, hur gör vi egentligen med traserna, med tjejerna här, får de rösta?
Mm.
Den norska historikern Ida Blom har ett kapitel i den här boken Unionsupplösningens år om det här, med titeln 1905, ett glädjens eller sovjens år. Och hon skriver, folkomröstningarna aktualiserade frågan om vilka som räknades till folket. Eftersom rösträtt uppfattades som ett viktigt kriterium för nationstillhörighet i en demokratisk nationalstat, aktualiserade folkomröstningarna också frågan om politiska rättigheter i nationalstaten och därmed frågan om kvinnors rösträtt. De som skulle få rösta i den här folkomröstningen är ju då de som har rösträtt till Stortinget, det vill säga alla män, inga kvinnor.
Mm.
Och Fredrik Marie Kvam, som var ledare för Landskvinnestämmeföreningen, LKSF, hon telegraferade direkt när hon fick höra talas om den här folkomröstningen till Stortinget och uppmanade dem att även låta kvinnor få rösta. Och då var det någon som tog emot det där telegrammet och bara, jaha, nu ska vi se här, det är jag står där och fingrar på lappen och letar efter monocken och trycker upp den där. Det här verkar inte vara så viktigt. Nej, var la jag nu den där stämpeln som man avslår idéer med? Ja, där är den ju. Pang! Avslås. Och motiveringen för det här var att det skulle försena och komplicera hela genomförandet. Dessutom var man kanske lite rädd för att kvinnorna skulle rösta fel och därmed göra utslaget mindre tydligt, kan man säga.
Mm.
Det här utlöser då en våldsam frustration bland rösträttskämpande kvinnor förstås. Och Fredrike Kvam, som jag nämnde innan, även om jag framme att jag sa Fredrike, jag kommer inte ihåg. Hon skriver i ett brev så här. så känner jag mig också nödd att uttrycka hur djupt bedravad jag är vid att se hur lite vi kvinnor ännu respekteras, när man inte ens i fråga om en sådan sak som gäller något så gemensamt som vårt fädernesland ens tänker på att låta oss vara med. Men nu går det kanske upp för oss själva att politisk rösträtt måste vi ha. Men för att demonstrera sin åsikt i fråga om unionen på något sätt i alla fall, så börjar ju kvinnor då organisera namninsamlingar över hela landet. Och för tydlighetens skull då, så är det ju så att de här namninsamlingarna är ju till för att undersöka att man vill gå ur unionen. Så det är ju egentligen en kampanj för ja-sidan, fast man inte officiellt får lägga en röst ja.
Okej. Fattar.
Men det var ingen lätt uppgift att försöka få till någon form av namninsamlingsorganisation mitt under sommaren här. Det är skördetid och semester och grejer. Det hade ju varit ganska mycket kampanjande ändå på ett generellt plan här. Bjarne Arne Steine skriver i Populär historia så här: kyrkan, politiska partier och organisationer, tidningar och tidskrifter av alla färger deltog med stor energi. Få protesterade mot den omfattande propagandan, och de som vågade sig på att anmäla avvikande åsikt fick det hett om öronen. En av dem, prästen Kristoffer Brun, fick sin kyrka stängd och var tvungen att söka sig till Danmark för att få trycka sin pamflett till det norske folk, där han förfäktade tankegångar som var kritiska mot beslutet den 7 juni. Jag fick ju den där frågan i muren faktiskt förra året, hur många det var som röstade emot. Och det var ju inte många, det visste jag ju.
Vad sa du?
Jag vill minnas nu att det var förra året, så det inte var i år. Men jag tror att det var förra året. Och jag sa 184 stycken. Jag hade ju alternativ då.
Ja, det var ju helt riktigt. Det var 184, vad ska man säga, riktigt kverulantiskt lagda norrmän som inte kände sig övertygade av den här massiva kampanjen.
Nej. Och de som då hade röstat ja var 368 208, så det var ju fler, kan man säga.
Ja. Även om 368 000 människor hade legat hemma på sofflocket, så hade ändå ja-sidan vunnit.
Ja. Sen har vi då de här kvinnliga underskrifterna också. Det var 279 878. Det är väldigt många namn där också, med tanke på att man inte fick gå och faktiskt rösta.
Verkligen, otrolig mobilisering.
Däremot så påverkar det ju den här konflikten lite grann relationerna mellan svenska och norska kvinnosaksföreningar. Det blev ganska kylig spänd stämning där mellan 1905. Och i tidningarna förekom det ju rena påhopp från båda sidor som var ganska sårande och sådär. Sen gick det ju i och för sig över efter att unionen hade upplösts och så. Man återgick till att försöka samarbeta för att uppnå, så att säga, de mål som man egentligen hade gemensamt. Och kvinnor fick ju rösträtt i Norge, inskränkt rösträtt kan man säga 1907, med motiveringen att man hade skött alltihop rätt taktfullt under det här upplösningsåret 1905. Och sen 1913 så får norska kvinnor fullständig rösträtt, helt jämförbar då med männens.
Det är sent i avsnittet att introducera nya aktörer, det vet jag också. Men jag vill ändå nämna sekelskiftets mest kända svenska liberal, Karl Staaff.
Ja.
Eftersom Norgefrågan får rätt lite utrymme i berättelsen om hur Sverige blev modernt, är det ju som nedrustningsman och som rösträttsförespråkare samt som Sveriges första liberala statsminister man främst tänker på Staaff. Och såklart som en av svensk politiks mest splittrande gestalter, avskydda sina politiska motståndare. Det är den här bilden med askfatet i, ja, det är Karl Staaffs ansikte som askfat.
Ja, just det.
Ja. I alla fall, Staaff brann för unionsfrågan och för Norge i allmänhet, ska man nog säga. Han beundrade Ibsen på samma sätt som vissa kultursvenskar idag beundrar Knausgård. Och han var mycket inspirerad av vänstres politiker. Att lösa den här frågan på fredlig väg, det var A och O, alfa och omega för staff. Och för de norrmän som lite grann förvånades över hur kränkta svenskarna kände sig när man hade sagt upp unionen, så blev staff någonting att hålla i. Det är faktiskt så att norska representanter träffar riksdagsmannen Karl Staff för att, som det står i boken Sveriges statsminister under 100 år, sondera terrängen. Det står, med bara en liten vridning av perspektivet rörde det sig om en främmande makts underrättelseverksamhet på svenskt territorium. Karl Staff går också med på att hjälpa det norska stortinget att skriva en förklaring till svenskarna. Han skriver alltså ner några rader, så kan ni säga och så kan ni säga. Som sen stortinget, i och för sig så reviderar de Karl Staffs manus, men stortinget ska alltså läsa upp det här och sen ska Karl Staff i egenskap av svensk riksdagsman sitta och reagera på de rader han själv har skrivit. Och sen, nej, vad säger de? Ja, men det var ju beskedligt och de vill ju väl. Tycker ni inte det?
Det här är ju viktigt vänksmideri och är inte det här väldigt falskt?
Om högern hade vetat detta då hade inte Karl Staff blivit Sveriges första liberala statsminister.
Nej, det tror jag väl ändå inte. Nej.
Redan när man hade suttit och förhandlat runt konsulärstriden, då hade Sveriges statsminister Johan Ramstedt, hette han, som var för grön för uppdraget. Så det blev första kammarens högerledare Christian Lundeberg som ledde ett utskott där bland annat andra kammarens ledare Karl Staff ingått. Och när krisen blev akut 1905 så bytte man också ut den statsminister som man ändå inte litade på. Kungen lät högern bilda en samlingsregering där alla partier utom Socialdemokraterna skulle ingå. Och Liberalerna, under Karl Staff då, de går endast med på att sitta i den här regeringen mot att han personligen skulle få delta i förhandlingarna med norrmännen. För den här svenska regeringens enda fråga är unionsupplösningen och lösa den på ett bra sätt. Delegationen bestod dels av statsministern Lundeborg, Karl Staff, han var där som minister utan portfölj, eller Norgeminister om man så vill. Utrikesminister Fredrik Wachtmeister var med och Hjalmar Hammarskjöld, sedermera statsminister, men här med som folkrättsexpert. Och det är två frågor som dominerade förhandlingarna mellan länderna. Det ena handlade om renbetet. Mm. Eftersom länderna längs den långa gränsen hade ett stort antal samer som med säsongerna flyttade över landsgränserna, så behövde man ju komma överens om någonting där. Och det andra rörde de norska befästningarna som fanns utplacerade längs gränsen.
Man ska väl säga att mötena sker alltså i Karlstad eftersom man tycker att det är lämpligt. Det ligger mitt emellan Stockholm och Kristiania och därför lägger vi det där, tänkte man. Annars brukar ju då historiska konferenser mellan nordiska delegater oftast hamna i Halmstad.
Ja.
I alla fall på 1400-talet. Men
här är vi i Karlstad. Mm. Vi har inga danska parter med här.
Nej, just det. Det är väl det. Ja.
Ja. Ja, men kring den här frågan om befästningarna så blev det ju riktigt svettigt. Det handlar om hur många befästningar kunde svenskarna tvinga norrmännen att riva. 4 insisterade svenskarna på. 3 var så långt norrmännen ville sträcka sig.
Och där har vi ju skäl för krig.
Eller? September 1905 måste man pausa förhandlingarna eftersom man inte tog sig någon vart på den punkten. Men till slut når man en överenskommelse. Det är 3 stycken fästningar. Örje, Urskog och de nya forten vid Fredriksten som skulle raseras. Medan den fjärde befästningen, Kongsvinger, skulle behållas. Men man fick inte bygga ut den mer. Och så införde man lite så här neutrala zoner som inte fick användas för militära syften. Och enades om att eventuella tvister skulle man lösa i internationell skiljedomstol.
Under den här pausen i förhandlingarna i september så händer det ju lite grejer. Man har alltså kört fast helt i förhandlingarna. Och statsminister Mikkelsen från den norska sidan, han försöker då få bland annat den tyske kejsaren att engagera sig, vilket det är svårt att vinna hans engagemang för det här just nu. Men man kontaktar också Frankrike och Storbritannien för att sätta tryck på svenskarna liksom. Och det slutar i alla fall med att franska och ryska påstötningar mot Sverige går ut på att Europa skulle applådera svenskarna om man förde in en anda av försoning i frågan om de här fästningarna. Alltså att man behöver inte gå på så hårt, måste man verkligen kräva att alla fästningar ska rivas och sådär. Och det var ju i den här luckan av förhandlingar som det blev som mest spänt egentligen. Den 7 september har ju alltså Norge mobiliserat sin armé för tusan. Och förhandlingarna återupptas i mitten av september. Och till slut så kommer man överens då i den här kompromissen som du nämnde.
Just det, den 23 september enas man. Det är Karlstads överenskommelsen.
Man får också lägga till då att svenskarna har ju också trupper i närheten av gränsen. Jag vet inte hur man tänkte sig att det skulle bättra på förhandlingssituationen eller stämningen, men så var vi ju. Det var alltså inblandat en massa militär i saken.
I alla populärhistoriska verk beskrivs det ju som att den här frågan om renbetet var den enklare frågan att lösa. Torbjörn Nilsson skriver till exempel att renbetesfrågan löstes med att samerna i både Sverige och Norge fick behålla sina gamla rättigheter i det andra riket. Därmed räddades de svenska samernas renbetesområden på den norska sidan. Men jag vill ändå kort här agera viktig Petter och poängtera att det här är en halvsanning. Efter 1905 var Norge på alla sätt ett eget land, och det här är ju under en tid då nationalism och socialdarwinism båda två är starka krafter ibland de intellektuella och politiska ledarna. Och i Norge vill man alltså ha en norsktalande bondebefolkning, och att det varje säsong kommer samer som man menar är svenskar, det tyckte de inte alls om. Så i 1919 års renbeteskonvention som kom till mellan Sverige och Norge efter påtryckningar från Norge, så enades man om att begränsa antalet renar längs med kusten och liksom stänga ner delar av Sápmi för den samiska befolkningen. Alltså, i klartext, Sveriges regering och riksdag påbörjade en tvångsförflyttning av sina egna medborgare, de samiska medborgarna, för att vara de norska kraven till lags. Så helt löst kan man ändå inte säga att den där frågan blev 1905.
Nej, men det är väl bra att vara lite viktig Petter ibland då.
Ja, det måste man få vara.
Det är ju enklare att säga bara att nu löste sig det här.
Ja.
Men det är inte korrekt alltså.
Jag tycker inte det. Karl Staaff, egentligen varför jag började prata om honom, han var oväntat hård i de där Karlstadsförhandlingarna. Att han också gick med på, att han också insisterade på att nej, det är fyra fästningar som ska ner och så vidare. Men varför jag tycker det är kul att nämna honom är att han är ett så bra exempel på den här febriga och jobbiga stämningen, som du säger, med mobilisering på båda sidorna. Det här är en man som är med om många politiska kriser och som sagt var tillsammans med Olof Palme liksom Sveriges från vissa håll mest hatade statsminister. Men vad är det som han tar med sig? När han ligger på sin dödsbädd och mumlar för sig själv, så har de närvarande syskonen sagt att han mässade: det här kan Wachtmeister inte klara, inte klara, inte klara. Wachtmeister kommer inte, han kommer inte klara, han klarar det inte.
Det är det som har satt spår här. Inte att
han ligger på sin dödsbädd och lever sig genom Karlstadsförhandlingarna igen. Ja. Och tänker att det här går inte vägen.
Det var jobbigare att smälta och släppa hur det skulle gå med det här än själva borgårdskrisen sen då.
Tydligen.
I slutändan så kanske svenskarna var oroliga att stormakterna ändå skulle blanda sig i. Det fanns väl en sån aspekt ändå. Eller så var det som Ernst Trygger, senare konservativ svensk statsminister, resonerade när han skrev att det var nödvändigt för Sveriges livsintressen att vårt hopp om framtiden får till innehåll indirekt och förtroende mellan de båda folken. Och vi lever ju i en tid där i realtid kan se hur uppslitande ett krig mellan broderfolk är. Och det kan ju ta 100 år eller mer eventuellt, något åt det hållet, att komma över sånt. Och därför är jag väldigt nöjd över att det inte blev något krig med Norge 1905.
Verkligen, den här historien löste sig ju på det sättet som den här historien måste lösa sig.
Däremot kan man läsa om hur nära det kanske var, bland annat hos Carl Grimberg. Ja, vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg?
Vad
säger vi miss. Den svenska sekelskifteshistorikern Carl Grimberg då här. På ömse sidor om gränsen låg trupperna stridsfärdiga. Och vid Bohusläns kust låg svenska flottan med ångan uppe natt och dag för att vid första signal kunna gripa in. I det längsta strävade de norska underhandlarna emot, speciellt beträffande gränsfästningarnas raserande. Och sista dagen var den uppfattningen förhärskande, åtminstone bland de svenska underhandlarna, att kriget trots allt måste komma. Det mest spännande ögonblicket symboliserades av den norske utrikesministern Lövlands åtgärd att ta fram klockan. För att, som han på tillfrågan svarade, se efter på vilket klockslag kriget brutit ut. Men så farligt som det såg ut var det ändå inte. De norska underhandlarna ville bara söka komma ifrån att dra fram de medgivanden som de hade i bakfickan. Men sakta kröp de dock fram och unionens upplösning kunde ske i godo på de villkor vår riksdag ställt upp. Ja, får det nästan låta som att svenskarna inte behövde kompromissa bort någonting här.
Nej, lite kompromissande var det trots allt.
Lite var det ju. Och, men han har en kul utläggning sen också om hur det aldrig är ens fel när två träter och sådär. Och jämför det med någon form av äktenskap, olika typer av äktenskap. Men om det är två stycken som inte är gjorda för varann så kan det faktiskt vara så att det inte är någons fel om man träter och bråkar. Och han menar att den här unionen var ju ett tvångsäktenskap och att Sverige och Norge inte passade ihop och behövde då ta ut skilsmässa. Och så skriver han: och när denna var överstånden och bägge parterna sagt varandra allt som legat och grott inom dem, började de bägge få upp ögonen för diverse goda egenskaper hos den andra parten.
Är det det som är den symbolen som vi klockar ut på här, att Sverige och Norge är som ett så här riktigt dåligt äktenskap som aldrig borde ha ingåtts från början? Att visst, det fanns några goda år där, lite tullfrihet och så, men i själva verket, efter skilsmässan, så tycker man om varandra mycket bättre än vad man gjorde när man levde tillsammans.
Ja, kanske är det så. Ja.
Det var inte... Vad fint.
Vad fint, eller hur? Ja, och med detta har vi väl åtminstone avhandlat det här ämnet ganska grundligt.
Det tycker jag. Jag är nöjd.
Jag med. Och därmed så tackar vi för att ni har lyssnat både i Sverige och i Norge på båda sidor om vår gemensamma bergskedja så att säga.
Absolut. Ha det riktigt bra. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej, hej.
Hej!